vill jag att vi lyssnar till Herrens ord ifrån Matteus evangeliets 25 kapitel. Och jag läser där ifrån vers 32. När människosonen kommer i sin härlighet tillsammans med alla sina änglar, då ska han sätta sig på sin härlighetstron. Och alla folk ska samlas inför honom, och han ska skilja människorna som herden skiljer fåren från getterna. Han ska ställa fåren till höger om sig och getterna till vänster. Sen ska kungen säga till dem som står till höger: kom ni som har fått min faders välsignelse och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. Jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var hemlös och ni tog hand om mig. Jag var naken och ni gav mig kläder. Jag var sjuk och ni såg till mig. Jag satt i fängelse och ni besökte mig. Då kommer det rättfärdiga att säga, Herre, att fråga: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig mat? Eller törstig och gav dig att dricka? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och besökte dig? Kungen ska svara dem: sannerligen, vad ni har gjort för någon av dessa minsta som är mina bröder, det har ni gjort för mig. Jag har sjungit och predikat, trott eller ej, i nästan 50 år. Och ändå ser jag så ung ut. Ja, det var ett citat av någon som ville vara snäll. De sista 15 åren så har det tillförts en ton i min förkunnelse, i både sånger och tal. Den fanns i den sången vi sjöng igår, eller Karina och jag sjungit ett par gånger igår. Att ställa sig in till Jesus där på det utsattas sida. Det var något som hände, som brast för mig när jag såg dessa hundratusentals människor komma vandrande på Europas vägar där 2015 på flykt. Numer så påstår sig att alla var kriminella och hade onda avsikter, vilket ju är en lögn. De allra flesta flydde för sitt liv. Några kanske hade onda avsikter. Det brast någonting i mig då. Och det kanske hade börjat brista redan innan, när man såg hur sprickorna i vårt välfärdssamhälle blir större och större. Hur allt fler människor faller igenom systemet. Och en av de böcker som gjorde något med mig, det var ledaren för World Vision. Han heter Richard Stearns. Jag känner honom inte. Jag vet inte om han lever upp till det här, men jag vet att det han sa, det träffade mig väldigt kraftigt. Han sa så här: istället för att predika hela evangeliet så predikar vi ett evangelium med ett hål i. Det blir mycket bättre på engelska. Instead of preaching the whole gospel, we are preaching a gospel with a hole in it. Och hålet bestod i att vi betonat individuell frälsning och räddning, men glömt världens räddning. Vi har betonat tron, men inte dess konsekvenser i vardagen och i världen utanför kyrkan. Vi har betonat nåden, men glömt ansvaret som följer med den stora fria gåvan. Och en av hans teser var att Jesu missionsbefallning återfinns inte bara i Matteus 28, att gå ut i hela världen och gör människor till mina lärjungar, utan också i Matteus 25 som jag läste: ni var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Att förkunnelsen av förlåtelse och befrielse och frälsning och nåd hör också ihop med upprättandet av människan och att de grundläggande behoven i varje människas liv ska bli bemötta. Och ett enormt utmanande tal han höll på en Lausanne-konferens, så sa han att västerlandets kristna kan beskrivas så här: jag var hungrig, men du hade allt vad du behövde. Jag var törstig, men du drack köpevatten på flaska. Jag var flykting, men du ville jag skulle deporteras. Jag hade inga kläder, men du behövde visst mer kläder. Jag var i fängelse och du sa att jag fått vad jag förtjänade. Skarpt och enormt utmanande. Kanske till och med lite nedslående. Men observera att när Jesus driver samma tes, eller man kan säga att den tes som Richard Stearns driver, när man går tillbaks till originalet, så börjar Jesus inte med att tala om för oss vad vi inte har gjort, utan han börjar faktiskt med att säga vad ni har gjort. Lite varmare pedagogik kan man verkligen säga. Och nu ska jag säga bara några ord från mitt hjärta som Sören var inne på igår. När man möter den här församlingen så möter jag mycket som gör mig full av tacksamhet att kyrkan fortfarande har så mycket från Jesus i sig, att det finns, som jag vet, i den här församlingen ett antal hem som har stått öppna för människor som annars inte skulle fått ett hem och en värme i den här världen. Det vet jag, för jag har varit pastor i den här kyrkan i två omgångar. Jag vet vem jag kunde ringa när man hade mött en sån där namnlöst elände som finns också i den här stan. Om man inte klarar sig, jag vet inte vad jag ska göra. Då fanns det folk man kunde ringa och sa, vad kan vi göra tillsammans för den här personen? Det vet jag. Jag vet att ni har numera har något som heter Möjligheternas hus, som är ett socialt center där ni möter just människor som behöver hjälp för det dagliga, som behöver omsorg och gemenskap. Och vi har redan lyft fram Second Hand, som också är ett socialt center som utrustar och alla kyrkor i stan, tror jag, med hjälp för det sociala arbetet. Plus att det är ett socialt center i sig självt, inte bara socialt i den meningen, utan utifrån en kristen helhetssyn så gör vi evangelium. Och jag vet att det till och med leder till tro för människor. Att jag säger lite extra om Second Hand, precis som Vidholm Urban gjorde igår. Vi säger efternamnen nu mer för att skilja oss åt. Det gör fruarna också. Så handlar det också för vår del, Carina, att vi jobbar väldigt nära PMU och är väldigt glada och tacksamma över att vi fått fördjupa vår syn på vad evangelium är i den här världen genom det arbetet. Men vi har ändå mer att lära av Jesus, och nu ska jag ge tre stycken saker som det innebär att gå i Jesu fotspår. Som inte bara som individer utan som kyrka. Att vara en kyrka med hjärta för det utsatta. Att vara en lärjunge till Jesus och vara en kyrka i Jesu efterföljd innebär att vi som han ska identifiera oss med det utsatta. Identifiera oss. Det finns något som heter bucket list. Det är ju att vi i västerlandet, vi gör en lista på saker vi vill uppleva innan vi dör. Vilka resor vi ska göra, vilka upplevelser vi ska göra och så vidare. Oavsett om vi har en fysisk sån eller inte, så tror jag vi är såna, rätt många av oss. Därför att möjligheterna finns åtminstone till några av de där punkterna. Jesus hade en annan bucket list. Det verkar som att innan han dog och gav sitt liv på korset, skulle han hinna med att bocka av, att identifiera sig med, in på sin bara kropp, så mycket som möjligt av vad det innebär att vara i mänsklig utsatthet. Nu ska man skilja på två saker. Det står inte i det här i Bibeln att Jesu identitet var det sjuka, det fängelse, det som satt i fängelse och så vidare. Det är inte det vi talar om. Därför att hans identitet, det var att han var älskad son av sin fader. Det är skillnad på att vara trygg i sin identitet och att kunna identifiera sig med en annan människa i en annan situation än mig själv. Och det, mina vänner, är kyrkan. Vår identitet är inte att vi upphöjer lidande och svagheter och allt vad det nu är för någonting. Inte ens våra egna ska vi hylla, även om vi ska se dem. Vår identitet är att vi i Kristus Jesus har funnit och blivit barn hos Gud, älskade av Gud, utvalda av Gud, utrustade av honom. När Jesus tog sitt dop så kommer en röst från himlen. Den är min älskade son. I den identiteten levde han. Men då var han också trygg. Nog att kunna gå in i den här trasiga världen. Och inget lidande blev honom främmande. Och hela den där listan så kan man undra. Det står faktiskt inte att han själv upplevde allt det där. Men han sa, vad helst ni har gjort mot en av dessa mina minsta. Det har ni gjort mot mig. Därför att han identifierade sig med alla människors utsatthet. Jag funderade ett tag så här, var han verkligen i fängelse? En del av det här upplevde han nämligen fysiskt. Han gjorde det i sin egen kropp. Och jag predikade på påsken i ett fängelse två gånger för ett par år sedan på en lång fredag. Och så funderade jag på detta. Har Jesus upplevt det här? Och så läser jag min bibel att den sista natten innan han gick upp på korset, då låg han i en fängelsehåla vid Kajfas palats. Det var ungefär som han sa, nu bockar jag av den sista på bucketlisten innan jag går upp och ger mitt liv för människor och världens utsatthet. Det här präglade urkyrkan. Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Det här var vad man sjöng. Det var den tidens lovsång som jag nu citerar ur i Filipperbrevet 2. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Utan han avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss. Och när de hade sjungit versen då kom den underbara refrängen. Om att Gud har upphöjt honom för att alla knän ska böjas och lovprisa honom som kung och herre över våra liv. För i första Peterbrev står det, detta är vad ni har kallat er, ty också Kristus led för er skull och gav er ett exempel för att ni ska följa i hans fotspår. Det är en utav svaren på vad innebär det att vara en kristen. Det innebär att följa i Jesu fotspår och identifiera sig med människors utsatthet. Det andra, det är att vara lärjunge till Jesus innebär att som han bemöta människor i utsatthet. Nu ska jag ge mitt svar, ett av mina bästa svar på varför jag är en kristen. Det är en lista nu. Jag är en stolt efterföljare till Jesus Kristus. Och har valt honom av alla andra tänkbara människor man skulle kunna säga att jag vill följa hela mitt liv. Har jag valt Jesus? Därför att jag vet ingen som på hans sätt. Ja, här har vi många som vill ha lite uppmärksamhet, tror jag. Alltså inte här i salen, det är någon som ringer in. Är det till dig, Urban? Det ringde ju igår. Nej. Ja, hon har stängt av. Nu tar vi det igen då. Här är skälen till varför jag med stolthet bär namnet en Jesu efterföljare. Ingen har som han bemött, som vuxen bemött barn. Som man bemött kvinnor. Som frisk bemött sjuka. Som jude bemött invandrare. Och som troende jude bemött människor av annan trosuppfattning. Ingen har som han som syndfri bemött syndare. Ingen har som han bemött fattiga, fångna och förtryckta. Och ingen har som han, fast oskyldig, bemött dem som oskyldigt anklagade honom. Ingen har som han, fast oskyldig, bemött dem som bestraffade honom med det grymmaste av alla straff. Alltså Jesus är outstanding i att bemöta människor. Ingen har som han som ledare bemött dem han ledde. Ingen har som han som lärare bemött sina elever. Rakt igenom så är Jesu exempel outstanding och väl värt att följa. Och det händer någonting i en kyrka som börjar bemöta sin omvärld som Jesus. Det här var uttryck för hans människosyn. Idag pratas det mycket om människors lika värde, nästan en politisk slogan. Men det är inte det som avgör vad vi säger, utan vad vi gör. Det är det som avgör saken. Och det här levde man ut i urkyrkan. Orsaken till att kristendomens seger var inte kampanjer och offentliga framträdanden. Utan det var det som skedde när pesten slog till och alla flydde utom Jesu efterföljare som var där och vårdade de sjuka med risk för sitt eget liv. Och människorna sa, vad är det här för människor som går med risk för sitt eget liv i när kontakt med de sjuka? När kriget slog till. Och de döda och sårande låg där. Vilka var det som var först på slagfältet? Lade ni märke till att när Jesus säger och räknar upp de här sakerna om det som är exempel på att man så att säga hade identifierats med. Det var ingenting om att stå på en talarstol och synas för människor. Det handlar nästan alltihopa vad som sker i det fördolda. Det som sker i det icke-offentliga. Jag var sjuk och ni besökte mig. Ni gick till fängelset och så vidare. Ni gav mig mat. Och det säger någonting till oss som står mycket i offentligheten. Hur viktigt det är att våra liv håller ihop. Att våra liv håller ihop. Det säger också en kyrka och dess bekännelse. Vi är inte till för religiösa program. Vi är till för att bemöta människor som Jesus bemötte människor. Nu sa jag att de första kristna, de följde Jesus. Men jag måste säga, de gjorde det ibland. Det var inte alltid. Nya testamentet ger en ärlig beskrivning utav hur det ibland gick galet, misslyckanden. Och breven pendlar mellan hopp och förtvivlan när det gällde hur man skulle lösa sina konflikter. Hur man lämnade ibland sårade och skadade efter sig i sina inbördes strider. Och ibland betedde man sig absolut inte så som Jesus hade visat. Men Jesus gav inte alls upp. Det finns och väldigt, väldigt enkelt att säga. Ni hade ju en underbar slogan när ni fyllde 90 år, var det? Jag har spridit den överallt. Pingstkyrkan i Hässleholm, inte helt 100. Har ni inte hört det? Det var ruskigt bra. Och när jag kom hit nu för 100-årsjubileet, då var jag livrädd att det skulle stå på stora skyltar över hela stan. Pingstkyrkan i Hässleholm, äntligen 100. Äntligen perfekta. Det gjorde det inte. Och det ska det aldrig göra. Det ska det absolut inte göra. Jag var på en konferens i Prag för några år sedan. En ekumenisk konferens med representanter för hela bredden av kristenheten. Där vi var väl på ena kanten pingstvänner och så var det lutheraner och så var det evangelikaler av alla sorter och så var det protestanter, katoliker, ortodoxa. Och det var en karismatisk konferens där man betonade andens enhet och allt det här. Men bakom och under det så låg ju ändå det att vi hade olika etiketter i pannan. Vad är du för något? Jag är pingstvän. Ja, vad är du då? Jag är lutheran. Och vad är du då? Och så låg historiens alla kyrkliga strider liksom underliggande ändå som en verklighet. En luthersk präst kliver upp och jag glömmer aldrig när han talade om detta och utmanade kyrkans splittringar och kyrkans strider. Och så sa han, nu är vi här hörni. Och nu vill jag säga så här. Vi har inga fiender, bara sårade vänner. Och någonting sa mig. För jag vet att runt den här församlingen, precis som varenda kyrka som jag har varit med och tjänat, så ligger det sårade och skadade personer som har sårats, inte utav en ond värld utan den onda världen som sätter fortfarande sina spår inom oss. Och det sker konflikter som lämnar sårade, skadade efter sig. Hade jag nu haft tid så, och det har jag ju inte egentligen, jag går nästan på övertid redan och har lite mer att säga. Så skulle jag ha berättat hela historien om Josef och hans bröder. Det är den starkaste berättelsen om försoning mellan människor som jag tror världslitteraturen känner. Och tänk bara på hur tid det tog och hur svårt det var både för förövare att komma till insikt och för den utsatta att komma till försoning och förlåtelse. Men vad viktigt det är hörni. Att ha försoningen och förlåtelsen som mål. Inte ge upp på det. Och förbereda sig själv. Vad har jag för del i detta? För oftast är vi både förövare och drabbade. Och jag tänker att nu och då gå igenom en hälsocheck på sitt eget liv. Och fundera över. Vad har jag kvar i mitt bemötande av människor? Kanske just när det gällde. Det var det sista som det står om Jesus. Att han säger om till sina fiender. Fader förlåt dem för de vet inte vad de gör. Börja med ditt eget hjärta. Inte med andras. Och kom ihåg en sak också. Vår kamp, säger Bibeln, är inte mot kött och blod. Alltså mot människor. Utan mot ondskans andekrafter som råder här i världen, i himlarymderna. Och där namnges också namnet djävulen som vi knappt pratar om nu mer. Men det finns en ondska i den här världen som äter sig in i alla sammanhang i samhället. Och naturligtvis också vill äta sig in i våra liv. Vår kamp är inte då mot människor, utan i Jesus Kristus som har besegrat allt onda kan vi vinna seger också över det som vill, så att säga, sabotera gemenskapen och efterföljelsen i kyrkan. Till slut, att vara lärjunge till Jesus innebär att som han bekämpa orsaken till utsattheten. Och då är vi inne på just det jag sa. Och nu läser jag från Matteus 11, 18 och 20, 21. Detta är min tjänare som jag har utvalt, den som jag älskar och som min själ har sin glädje i. Det är Fadern som talar. Jag ska låta min ande komma över honom och han ska förkunna rätten för folken. Han ska inte bryta det knäckta strået eller släcka den tynande lågan. Han ska en dag föra rätten till seger och hans namn ska ge folken hopp, står det. Har ni tänkt på vad många gånger Bibeln använder ordet rätt? Rättvisa, rättfärdighet. Rättighet. Det är ju inte känslotermer direkt. Det är ju juridiska termer. Det är faktiska saker. Vad är sant? Vad är riktigt? Vad är rätt? Jag tror att vi är alldeles för svårt att förstå att ska vi försonas med en annan människa så hör sanningen i våra hjärtan och sanningen i berättelsen att söka sig till en gemensam sanning. Det är det här som är rätt. Det är det här som har skett. Vi måste vrida perspektiven från lögnen. Och vad det ljugs idag på i högsta politiska nivå i världen. Man blir alldeles förskräckt över att ingen kan ställa sig upp och säga låt oss söka sanningen tillsammans. Ja, jag ska inte nämna presidentvalet i ett visst land. Men nu gjorde jag det som ett exempel. Men jag ska säga att det finns många fler ställen där det är på samma sätt. Kristus talar om ett annat rike som är friskt, som är sant och som är rätt. Och han vill vrida rätt våra liv från livslögner och från anklagelser som vi tar bort ifrån oss själva till att det blir sant och rätt här. Och vi kan dela en sann berättelse med varandra. Han ska förkunna rätten. Målet är att upprätta shalom, frid och fred. Och frid, det låter ju som en känsla att det ska bli lugn och ro och gosigt sådär. Men det betyder upprättade och hela relationer på alla områden. Det är det som är frid och fred. Han ska vrida rätt omvändelse. Alltså att göra världen och ditt liv rättvänt. Du kan bli en bra spelare i Guds rike och komma rättvänd. Du är fotbollskille så du förstår vad jag menar. Därför finns kyrkan. Och min finala punch här, det är att gå ändå tillbaka till det individuella frälsningen. Så är det så att den handlar inte om att några ska få uppleva en god känsla. Utan det handlar om att vi får rätten att bli Guds barn, står det. För alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn. Det är ett förändrat tillstånd. Inte ett byte av känslor. Sen kan man ju bli jätteglad för det. Men det är inte att vi söker att uppamma en massa religiösa känslor. Vi vill att det ska bli rätt och det är vad Gud vill. Du ska få din rätta och sanna identitet som ett Guds barn. Och så kan vi börja som han. Få ett hjärta för de utsatta. Amen. Herre, jag tackar dig för att vi idag får möta dig och för att du vill göra och vända våra liv i rätt riktning. Herre, jag ber att vi nu när vi ska bryta brödet och dela bägaren. Att det ska ske något mer än att vi får en känsla av stillhet. Utan vi får ett möte med dig. Att vi förstår djupet i försoningen, i vad du gav för oss. Och kan gå ut och förändra den här världen med din kraft, med din hjälp, vid din sida. Amen.